Nej.
Är du redo?
Jag är redo. Vänta.
Va?
Jag ska sätta in en fisherman.
Fis-Hermans vän.
Fis-Hermans vän. Den är ny
för mig.
Ja, faktiskt. Det gör det. Det står ju det.
Ja, det står på förpackningen.
Det har jag aldrig... Kom du på det själv eller har du hört det?
Nej, det där är en gammal klassiker man har hört länge. Alltså.
En gammal klassiker, okej. Okay. Ja, jag är redo. Take it away.
Klockan är 18.52, en tisdag här i mars. Och ni lyssnar på Kontentan med mig, Jonathan Elfström, och mitt emot på Zoom-skärmen framför mig,
Linus Olofsson.
Trevligt, trevligt. Vi sitter där ännu en dag här över internet, så att säga, och kör kontentan.
Ja, jag måste erkänna att det känns lite svajigt att inte ha, alltså, liven. Det är någonting med den här känslan. Känner du till alla mina kamrater-podden?
Ja, AMK Morgon, visar det de här?
Exakt, exakt. Kringlan Svensson blev ju, Kringlan Svensson blev ju jättekancel för några år sedan när han körde live. För att han kom dit bakfull och snackade, han sa hemska saker om den dåvarande chefredaktören Åsa Lindeborg.
Just det, han sa väl att...
Ja, vi behöver inte säga vad han sa, för att vi är inte ett sånt program.
Nej, men exakt. Väldigt fula ord sa han i alla fall.
Man kan säga att han sa saker som inte hade släppts igenom om man hade redigerat det efterhand. Men på något sätt är... Och han blev jättecancel efter det där. Och han blev arg bara för att hon var chefredaktör och därigenom hade släppt igenom en dålig recension på en föreställning som han hade gjort. Jättekonstig grej egentligen. Men så här, vetskapen om att om någonting sånt händer, då går det direkt ut... Det känns lite bättre på något sätt. Förstår jag menar? Alltså att inte ha den här trygghetsväggen mellan en. Man blir lite mer skärpt och ansträngd när man har liven. Man är lite för avslappnad när man sitter i mjukisbyxorna hemma.
Ja, exakt. När man sitter i soffan, mjukisbyxor och liksom... Man vet att man kan klippa om man behöver det. Alltså det är ju som sagt, det är ett annat liksom fokus man har när man kör live. Och sen saknar vi också musiken för den delen. Det är ju också som en... När den här låten är slut, då börjar vi igen. Vi kan inte sitta här för evigt och liksom vänta på nästa grej vi ska köra.
Den så kallade mojon som man liksom har byggt upp över tid, den är lite rubbad. Men det gör ju också att vi alltså, på andra sidan spektrat blir ännu mer på tårna för att det inte är som det brukar. Så det kanske är positivt på ett sätt också.
Ja, men exakt. Vi måste liksom anpassa oss efter situationerna, så att säga. Det är väl bra på något sätt.
Ja, men jag tycker det är positivt. Om man inte har lyssnat på Kontentan förut, så är vi ett kulturprogram där vi tar upp sånt som vi känner är viktigt från ett kulturperspektiv. Vi kan kalla det populärkultur, men det är en del impopulärkultur också. Mm. Så har vi det sagt för nya lyssnare. Om ni...
Ja, men exakt. För alla nya lyssnare. Oklart hur många lyssnare vi har egentligen. Ja, det är dåligt. Det är svårt att få fram statistik, men jag gissar på att vi har flera tusen i alla fall.
Förmodligen.
Förmodligen. Men hur är det läget, Linus, uppe i Boden?
Ja, men det är bra. Vi har ju gjort praktik. Vi är inne på sista tredje veckan av praktiken. Och jag börjar känna att man kommer in i det nu. Det är nästan synd att det är över. Jag hade gärna fortsatt.
Ja, men alltså, tre veckor är alldeles för kort tid alltså.
Men det är ju det. Det är ju verkligen det. Men annars är det bra med mig. Jag har sett jättemycket film nu. Jag var lite sjuk förra veckan, så jag har haft tid att kolla och serier har jag sett. Jag är ju ingen serieperson, som man kanske känner till om man lyssnar på det här. Men jag såg den Kastanjemanen, den här danska serien.
Ja, yeah. Kastanjemanen.
Har du sett den?
Nej, men man hörde ju, kan jag säga, otroligt mycket om den när den kom ut och sådär. Men jag har faktiskt aldrig sett den. Men visst är den lite kriminalaktigt över den också, va?
Alltså ganska klassisk kriminalserie, 6 avsnitt, 50 minuter långa.
Skönt.
Ja, exakt. Men så här, välskriven så att det inte blir jätteförutsägbart. Men ändå så är det inte helt världsrevolutionerande. Utan det är liksom bara en bra kort serie.
Ja, men det är också skönt med serier som är liksom 6 avsnitt och sen är man klar med den. Att den inte behöver liksom älta på i flera säsonger, utan liksom 6 avsnitt... Och de är jävligt bra och sen får det räcka liksom. Det är gött.
Ja, jag gillar det skarpt för att alltså så här, om man, jag är ju en filmperson för att liksom det är för mycket commitment att se en serie, känner jag ofta. Men när det är 6 avsnitt, då blir ju, då blir det ju inte ett enormt commitment och då lite mer lättillgängligt.
Ja, men exakt. Det är, men så, alltså, så länge, det är ju ett krav på liksom tv-serieskaparna att bara ha 6 avsnitt på sig och göra någonting jäkligt bra. Alltså det är ju imponerande på ett sätt. För att det, det är klart, har man en hel säsong med 20 avsnitt, ja, då blir det lite lättare att berätta en historia på många sätt och vis. Och man kan klämma in alla detaljer också.
Då kan man väl se det som att det är ännu mer imponerande att göra en bra berättelse på 90 minuter.
Ja, jo, göra en film, ja. Jo, men exakt.
Det var vi inne på för någon vecka sedan när jag pratade om JB ett liv, så, alltså dokumentärer som är 17 minuter, att det är nästan ännu mer imponerande att man kan göra en bra story på 17 minuter. I bild.
Ja, men verkligen. Verkligen.
Bildformat. Men hur är det med dig, Jonte? Hur har din vecka varit?
Jo, men det är bra. Alltså man är ju helt jävla uttömd efter varje dag att gå upp liksom klockan 6 och liksom faktiskt jobba i 8 timmar och kolla på. Man är ju van med det här gamla studielivet där man kan göra lite vad fan man vill egentligen en hel dag. Det går ju inte på samma sätt. Vilket är bra på det är absolut. Det är bra att ha rutin. Men man är ju helt slut här i början i alla fall.
Man sover ju som ett barn, eller jag har gjort det i alla fall. Och det är så jävla skönt tycker jag.
Ja, men det är ju verkligen det.
Att få sina 9 timmar och inte behöva tänka på det.
Ja, man blir verkligen liksom stimulerad och utmanad verkligen på praktiken, får man ju säga.
Ja, 100%.
Men eftersom du pratar om filmer här och dokumentär också. Vi har ju båda sett samma film här i de senaste dagarna i alla fall. Den sista resan som jag tog upp i slutet av förra avsnittet i alla fall.
Precis, du nämnde den. Men du hade inte sett den då?
Nej, exakt. Jag skulle se det. Jag såg den för en vecka sedan, alltså förra tisdagen. Som sagt, det är ju Filip och Fredriks dokumentär Den sista resan som går på bio just nu i alla fall. Jag såg ju också den när Filip och Fredrik var på besök i Umeå. De körde sin biografturné egentligen och det var ju kul i alla fall att man fick se dem i verkliga livet efter att ha lyssnat och sett mycket av vad de har gjort här liksom, ett helt liv.
Gav det mycket? Alltså hur länge var de uppe? Och pratade de bara om filmen? Eller vad hade de att ge? Liksom?
Alltså jag tror de var ändå uppe typ nästan 20 minuter och körde. Liksom. Och man märker ju på liksom, Filip och Fredrik hur jävla vana de är. Och bara, liksom, de är så vana tillsammans att de kan liksom, gå in i vilket rum som helst och riva stället. Alltså helt ärligt. Mm. Alltså, de ställer sig på en scen och de har så jävla bra... Liksom, de passar så jävla bra ihop på något sätt. Så att de kan fan... snacka om vad fan de vill i 20 minuter och alla liksom älskar skiten.
Ja.
Men och sen, Jelke, de kom in, presentera filmen, snacka lite dittan och dattan. Ja, de snackade om att de hade suttit på Lottas och hur jävla otroligt Lottas var och allt möjligt. Och sen pratade de om filmen. Man fick ställa frågor. Sen körde de i slutet så körde de ett litet quiz egentligen. Det var två frågor där de lottade ut... de som svarar rätt fick en plansch med signatur på egentligen.
Okej. Okay. Fick du någon plansch eller?
Nej, tyvärr. Alltså, det var svåra frågor. Den första frågan var... Nu kommer jag inte ihåg. Det finns någon Umeå, det var Umeå-kopplingar på båda frågorna i alla fall. Och den ena frågan var... jag tror Staffan Ling finns det ju en gubbe här från Umeå som heter som har gjort tv, tror jag. Alltså det är way before my time alltså.
Känner du till namnet, det är inte Staffan? Galna vetenskapsmannen.
Eller? Nej, men det... Nej, exakt.
För han har man ju... Nej, men
Jag kommer till han senare faktiskt. Om det är samma galna vetenskapsman du tänker på.
Vilket han har varit med i en av Filip och Fredriks produktioner. Han är...
Boston Tea Party.
Ja, exakt. Vad heter han?
Patrik Nordqvist. Tror jag tror han är... som är stelnaxopererad.
Ja. Ja, det kanske han är. Det är nog han. För han har man sett på universitetet. På Umeå universitet.
Pomfritz.
Har vi någon andra? Patrik?
Ja, jag läste om en man som heter George Crumb. Som jobbade med... Han serverade pomfrit.
Pomfrit.
Nu är vi i Norrland. Ja, det är härligt. Förlåt.
Nej, du måste mobba för det.
Du måste mobba för det.
Pomfrit.
Ja. Och han hade...
Ja, skit. Nej, det var bara en referens till någonting han sa i Boston Tea Party 2006 eller vad det var. Men i alla fall, en första frågan var i Staffan Lings och Blablablas program, Blablabla, nu kommer jag inte ihåg vilket det var, så kliver de in i någon slags byggnad. Vad är det för slags byggnad de kliver in i? I introt menar jag. Att de kliver in i en byggnad i introt. Och tydligen var det en telefonkiosk. Men sen, som sagt, då kom det faktiskt en fråga om just fysikern på universitetet, Patrik Nordqvist, eller vad han nu heter. Den har frågade, ja, vad är det liksom Patrik Nordqvist samlar på?
Det har man ju förmodligen hört. Är det frimärken? Är det så enkelt? Nej, det är det nog inte.
Nej, det är smurfar.
Det är smurfar, okej. Den hade jag inte, den var svår, den var väldigt svår.
Smurfigur i alla fall, ja, som sagt. Mm. Jag fick inget pris och fick inte heller ställa någon jävla fråga, även fast jag räckte upp handen flera gånger.
Mm. Trist. Men, vad hade du ställt för fråga? Om du fick chans?
Jag hade nog ställt frågan att ni har snackat i flera år nu om att ni vill åka ut på vägarna igen och liksom göra mer saker liksom utanför studion, som sagt. Är den här filmen ett startskott för er att liksom komma ut igen och göra produktioner utanför studion?
Bra fråga ändå. Synd att du inte fick ställa den.
Nej, verkligen i alla fall. Men...
om det är själva filmen. Men du ska få börja. Vad känner du när du såg filmen?
Ja, jag tänkte först, jag kan ju berätta lite vad filmen handlar om först för de som, och det här blir lite spoilervarning också, vi kommer att spoila lite av filmen, för er som inte har sett den, så ni får hoppa fram ett tag.
Men också, det är svårt att undvika, men jag skulle säga att även om man lyssnar igenom, och får, alltså det är film värd att se även om man vet vad som händer igen.
Ja, men verkligen, verkligen. Men i alla fall, jag tog upp beskrivningen här i alla fall så att vi kan bara raffle it off i alla fall. När Lars Hammar efter 40 år som älskad fransklärare i Köping går i pension, ser han framför sig en ljuvlig tredje ålder med resor, vin och upplevelser tillsammans med sin fru Tina. Det blir inte som han har tänkt sig. Istället för att ta för sig av livets goda blir Lars allt mer passiv och viljelös hemma i läderfåtöljen. Det är både Tinas och deras sons Philips stora frustration och förtvivlan. Då får Philip en idé att ta sin skröpliga far till hans älskade Frankrike och låta honom återse de platser som han älskat mest i livet. Genom att göra samma bilresa som familjen brukar göra när Philip var barn och i hemlighet iscensätta några av livets härligaste ögonblick hoppas han kunna tända Lars livsknista igen. Till hjälp tar Philip sin bästa vän Fredrik några rejäla doser optimism och påhittighet samt en gammal orange Renault 4.
Mm.
Det är egentligen vad filmen handlar om, kan man väl säga.
Mm.
Och jag tycker det var en jättebra film. Den var både rolig och gripande, med många bra stunder i alla fall. Så att, jag tycker det var jättebra.
Jag håller med dig. Det var en väldigt härlig dokumentär upplevelse. Det är sällan man ser dokumentär på bio kanske, eller så är man bara dålig på det. Och jag skulle ge den kanske 4 av 5 eller någonting. Det jag känner är att den är lite för regisserad i vissa tillfällen, men det görs med så mycket charm, kanske för att man gillar Filip Fredriksson tidigare, så att det blir inte, det sticker inte för mycket i ögonen att väldigt många scener är så iscensatta och så märkbart iscensatta att det skulle lätt kunna bli jobbigt om det var två personer man inte kände till, eller om det inte var för att alla känslor var väldigt ärliga och genuina.
Nej, exakt. Jag tycker ju att den känns ju inte dokumentärig överhuvudtaget, för den är ju väldigt regisserad och väldigt klippt och väldigt liksom förfinad och putsad på många sätt och vis med liksom sin redigering och speciellt musiksättningen. Jag tycker det är en fantastisk film på många sätt och vis, men jag tycker tyvärr att många av de här mer gripande delarna av dokumentären förloras lite på något sätt när man inte kan stanna kvar i scenerna längre än en viss period, eller att man försöker liksom musiksätta den för grovt på något sätt. Jag tycker det kan bli att man tappar lite av det som, det känns som tårarna kommer, men de kommer inte riktigt dit på något sätt ibland.
Jag håller verkligen med att man, vissa scener, det känns som nästan att Filip och Fredrik har haft för mycket att säga till om.
Mm.
Kan du hålla med mig där? För att om man hade haft en dokumentärfilmare med, fast då hade det inte blivit kanske deras version heller, så det är jättesvårt att avgöra. Men vissa bilder skulle ha legat i längre, men man förstår väl att det är svårt att göra allting, man kanske har en deadline och så vidare. Men jag tycker att det var så otroligt gripande när i slutet av filmen så visade de upp, eller Filip hade sammanställt en liten, ett klipp med före detta elever till, nu glömmer jag bort vad han heter, vad heter Filips pappa?
Lars,
ja exakt. Lars för detta elever som tackade honom för hans lärargärning. Och en av de här eleverna var en man som mådde väldigt dåligt och hade problem i livet, kan man säga, som hade nämnts tidigare i livet, som heter Torbjörn, tror jag. Och det var ett tillfälle de hade träffats och Lars hade kommit ihåg hans namn, och det betyder väldigt mycket för Torbjörn vid det tillfället.
Ja,
och
sen
den bilden när han kom upp, för utan att någon förklarade det så förstod man att det här var personen han nämnde tidigare, för att han ser lite sliten ut och härjad. Där blev jag väldigt tagen. Jag blev väldigt känslosam faktiskt.
Ja, men jag håller med. Jag tycker en annan scen som är väldigt gripande i filmen är också när, för Philips hela vision är ju att hans pappa är bara liksom deppig, och han kommer att, genom den här resan kommer han bli som han var tidigare. Vilket i slutändan inte blir så, utan han måste ju mer och mer inse att hans pappa inte kommer bli som den han var tidigare. Och jag tror det kanske bästa exemplet i filmen är ju när de snackade flera gånger under filmen liksom så här, vilken bra Ratatouille, säger man Ratatouille eller är det filmen som heter Ratatouille?
Nej, det är maträtt. Det betyder typ varma grönsaker.
Ja, just det. Men i alla fall hur bra Ratatouille Lars gjorde i alla fall. Och han gjorde allt den där på sista dagen på semestern när det var i Frankrike. Och då ska de göra det i det där köket i alla fall. Och han klarar inte av att hacka grönsakerna. Och liksom då när Filip märker av det, liksom han försöker liksom hjälpa till och så här bara, ja men det är klart du kan hacka de där grönsakerna, du kan hacka den där paprikan, det är väl inga konstigheter. Men det går inte, han är för svag för att hacka grönsakerna. Då liksom han bara vänder sig om och liksom bara, jag måste ta en break. Och sen bara, ja, det är liksom, han förstår verkligen då att, ja fan, det kommer inte bli som det var. Det var jävligt bra också.
Det var nog det jobbigaste att kolla på, tror jag, faktiskt.
Ja.
Där fick man verkligen ångest och medlidande på något sätt. Men det är ju någonting med att se en människa man älskar inte kunna fungera som de brukar. Det är ju känslosamt och en del av åldrande för alla. Och kanske därför man känner igen sig. Eller förmodligen lätt för många att känna igen just den grejen. Och det är väl därför det är en så gripande scen. Och speciellt när man ser Lars. För han är ju en väldigt liten, skröplig herre. Även när han var fräsch, alltså yngre, så var han ju en ganska liten man som...
Ja, exakt.
En person som inte tog så mycket plats redan innan. Och då blir det som förstärkta känslor när man ser en så redan liten man bli åldrad och försvagad. Det känns så sant.
Men jag tror liksom det är en film som jag tror alla kan bli gripna på något sätt. För jag tror... I vår ålder, vi kanske tänker på våra föräldrar eller våra morföräldrar, och de som kanske lite mer äldre kanske tänker på sina barn, är det så här de ser på mig eller liknande, och har jag gjort rätt i livet och allt det där. Jag tror att oavsett vilken ålder man är i, så tror jag filmen går hem på något sätt.
Absolut, 100%. I och med att det handlar om familj så är det många som kan relatera till det. Jag gick ju också och såg den med min mamma och pappa. Vilket jag är glad att jag gjorde. För det blev nästan ännu känslosammare, tror jag. Alltså själva upplevelsen på något sätt.
Vad tyckte de om filmen?
De uppskattade den väldigt mycket, båda två. Min pappa skrattade också på ett sätt som jag sällan ser i liksom allmän... eller ute i samhället, eller vad man ska säga. Alltså jag har aldrig sett han skratta i en biosalong. Det kändes helt absurt för mig att han någonsin skulle göra det. Men han skrattade rakt ut och så hjärtligt väldigt många gånger under filmen. Och det var väldigt fint, tycker jag.
Men alltså det är ju en väldigt rolig film. Alltså man garvar ju flera gånger i filmen. För att den är den är ju jävligt rolig. Men något som jag läste här i veckan var ju att de var tvungna att klippa bort en person ur filmen, för den har åkt dit för något sexuella, något sexualbrott i alla fall.
Oj, det,
stod inte, det stod inte vem det var.
Men det är väl rimligt i och för sig. Det kan man bara spekulera om. Och det känns lite fel att spekulera om också. Eller?
Ja, jag tänkte precis spekulera. Men...
du tänkte precis spekulera. Nej, men det får det absolut göra. Men jag tänker... Eller ja.
För det står så här... Jag kan berätta, SVT avslöjar. Filip och Fredriks bjudsuccé klipps om, medverkande i Den sista resan dömd för sexbrott mot barn.
Oj.
Bla 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 bla. Och helvete, det hade ingen aning om. Självklart inte. Jag måste prata med Filip Sörnsson och Fredrik Wikingsson. När SVT berättar om domen i alla fall. För det står det här att han hade en, liksom, en liten roll, men ändå liksom så pass... Det var inte liksom, han hade ändå en betydande roll i filmen, även fast den var väldigt liten. Och om jag bara får spekulera, det här kanske är sjukt grovt, men det kan det vara han som har bilen från början.
Men grejen är att vi vet ju inte, och då känns det fel. Jag vet
ja,
inte.
Jo, så är det. Nej, vi ska inte snacka så mycket om det i alla fall.
Men jag hör dig, absolut.
Men bra film, sevärd, absolut. Men finns vissa brister som gör att den inte kanske hamnar i topp, så att säga.
Jag tycker de kanske
klämde i för många delar. Istället för att ligga kvar i vissa moment och i vissa ögonblick, så kanske man försökte för mycket och försökte för mycket på en gång på en och en halv timme. Liksom. Det kanske är det, jag vet inte.
Men de gillar ju att producera saker, och man märker att de har fått för mycket utrymme att göra det. Till viss mån kan jag känna. Jo. Men jag tycker ändå att det är en film som är jättevärd att se för nästan alla människor. För att den ändå griper tag i en väldigt genuint och visar väldigt äkta känslor. Och det är sällan man får den liksom upplevelsen när man går på bio. Så jag tycker att det är en fin filmupplevelse.
Brukar du gråta till filmen, Linus?
Ja, ju äldre jag blir, ju mer gråter jag till filmer. Inte överhuvudtaget tills jag var 14-15, och sen började det smått. Och nu är det nästan tvärtom, att jag har väldigt lätt att gråta till filmer. Så,
det är så?
Ja, absolut. Sen om jag är i typ så här en situation där jag ser en film med människor jag inte känner så bra, då kan jag liksom bestämma mig för att okej, nu kommer jag inte gråta. Men om jag är hemma själv, då gråter jag ganska mycket om det känns som en film.
Jaha, shit.
Det trodde du inte, va?
Jag trodde du var en... jag vet inte vad man ska säga. En känslolös man. Nej, jag skojar bara.
Nej, men jag vet inte. Jag tror att jag har fått... Men grejen är, när man mognar så kanske man förstår människoöden bättre. Alltså, man är ju man har dålig med sympati när man är yngre. Och jo, så kommer den åren. Så jag tror det är därför det har förändrats mycket de senaste åren, när man har blivit en lite liksom förståndigare människa. Och, jag tycker om att kolla på film, och då blir man efter ett tag så investerad i de karaktärer. Alltså så här, man har sett så många karaktärer förut och kanske kan förstå mer. Jag vet inte, men jag blir känslosam. Hur är du med det?
Jag kan faktiskt medge att jag tror fan aldrig jag har gråtit till en film, om jag får helt ärlig.
Oj, så det är du som är en... cold-hearted bitch.
Alltså, det är klart att man kan bli berörd och liksom ha nära till gråt, men jag tror jag aldrig liksom har gått liksom hela vägen på något sätt, tror jag. Vilket är konstigt. Jag har inte kommit.
men jag tror att det där är ganska mycket att när man väl har liksom brutit den, alltså tagit det steget, då är det väldigt lätt att ta sig dit igen. För att det tog väldigt lång tid fram till och med första gången jag grät till en film. Och före jag gjorde det trodde jag att det aldrig skulle hända. Och sen så kom det. Nu vet jag inte vad det var för film. Jo, jag undrar om det var Forrest Gump. Alltså när jag såg den för typ tredje gången.
Ja, älskar Forrest Gump alltså.
Ja, den är ju jättefin. Och så sista scenen när han sitter själv. Eller inte, men alltså vid det här stora trädet som han och Jenny satt vid tillsammans. Och sen är det en bild när hon är avliden på det trädet. Blev jag väldigt tagen. Och då kom det nog någon tår. Och sen efter det har jag liksom nästan alltid blivit väldigt känslostam i liksom sorgliga stunder i filmer. Och närheten till gråt har bara blivit alltså närmare och närmare.
Just det, och det är väl slutet på den filmen också när han... han tar väl hand om sin son där och liksom, ja.
Ja, samma... ja, gud, ja, den scenen också, absolut, där blir man känslosam.
Ja, ja, det är en fin film faktiskt, även fast den på många sätt är ganska, den är ganska, vad ska man säga, lite corny och allt det där, men jag älskar fan ändå Forrest Gump, måste man säga.
Nej, men det är en jättebra film. Det är bara att man har sett den så jävla många gånger och att det är,
ja, gud.
Den är liksom söndertjatad, men det är svårt att säga någonting annat än positivt om den, kan jag känna.
Så är det verkligen. Men i alla fall, kontentan kan jag i alla fall rekommendera att se Den sista resan på bio.
Jajamän, det kan vi absolut. Och det finns ju... Jag skulle vilja fortsätta prata lite om film. Men jag tycker att vi kan liksom bredda ut vårt perspektiv. Nu har vi pratat kanske om ålderdom som den här filmen handlar om. Men om man tar ett bredare tema, eller kanske liksom en stor del av våra liv är ju arbete. Vare sig man vill erkänna det eller inte. Så,
ja, tyvärr är det så.
Är det ju så samhället fungerar. Och jag började fundera på det här med arbetskultur. För att jag är ganska ung och jag har ju bara haft sommarjobb egentligen. Jag har aldrig haft en riktig tjänst. Men jag har ändå upplevt lite olika arbetskulturer på de arbetsplatser jag har haft möjlighet att vistas i under olika perioder i mitt liv. Och har ju liksom, man upptäcker ju efter några år i arbetslivet att det är väldigt olika arbetskultur eller jargong på olika arbetsplatser. Och det kanske beror på vad det är för typ av yrke man gör eller vilken tid i livet man gör det. Eller vissa yrken kanske drar åt sig en viss åldersgrupp och skapar en viss jargong. Jag tänker att om man jobbar i ett kök eller restaurangmiljö till exempel, som många unga människor börjar med, vilket jag aldrig har gjort, då är det ju oftast en yngre medelålder på arbetena där jämfört med ett vanligt kontorsjobb generellt. Vilket kanske skapar en annan inställning till arbete. Jag tror att det överlag är lite mer avslappnat i en restaurangbransch än vad är på en bank till exempel.
Ja, men det får man väl lugnt säga. Det finns en annan, som du säger, det finns en annan jargong och det finns en annat sätt att liksom, ja, skämta och allt det där. Såklart.
Ja, det är ju någonting. Min pappa är brandman till exempel. Det har jag nog nämnt tidigare. Och jag har ju följt med på brandstationen några gånger. Och där märker man att det är en arbetssituation jag liksom inte kan tänka mig någon annan, tillhöra någon annan yrkesgrupp än just brandmän. För att de i princip är som en familj som sitter som ett skift och pratar med varandra och kan dra väldigt, alltså skämta med varandra på ett familjärt sätt för att man spenderar så mycket tid med varandra. Och det som inte hade gått på, ja, vad ska man ta för exempel, ett sjukhus.
Nej, exakt. Och det finns ju vissa av de här liksom branscherna som kanske är lite mer hårda, lite mer alfa, lite mer manliga också, där det finns en helt annan jargong än det kanske gör på ett kontor. Alltså där man kan skämta lite mer på ett annat sätt och som aldrig skulle gått på ett annat ställe heller.
Och där är en gränsdragning av vad det är positivt och vad det är negativt i det. För att ha ett öppet samtalsklimat på en arbetsplats, det är bara positivt för att det föder idéer. Om man är på ett arbetsplats där man känner att jag kan inte uttrycka det jag känner för att jag är rädd att bli dömd eller kanske av med jobbet till och med på grund av åsikter jag har på det som händer på arbetsplatsen. Det är väldigt negativt. Men om man istället är för bekväm med sin position så kan det verkligen gå ut över andra. Om man har kanske lite manligare tongång om det är ett mansdominerat yrke, att man kan skämta på andras bekostnad och det blir ju negativt för andra på arbetsplatsen. Så det ger ju och tar med vilka olika typer av samtalsklimat man har på en arbetsplats. Men det jag återkommer till när jag tänker på det här med arbete är ju att det är så centralt i våra liv och någonting nästan alla människor delar, att man har ett jobb eller har varit en del av arbetskraften.
Så är det ju verkligen.
Så jag skrev ner 4 filmer i och med att jag tycker om filmer som har kanske inte handlar om arbete specifikt, men där arbete har en dominerande roll i kanske berättelsen eller det visuella. Och jag vill börja att prata om filmen Office Space för att det känns som att den är närmast till det vi pratar om. Du har sett den, eller? Du nickade igenkännande.
Jag, när du väl liksom tog upp liksom att du skulle prata om några filmer, då tänkte man direkt, alltså, okej, tar ni inte upp Office Space, då måste jag göra det.
Ja, att, precis. För de som inte känner till filmen så handlar det om en kille som jobbar på ett kontor. Jag kommer inte ihåg vad det är för företag. Kommer du ihåg det?
Nej, jag kommer inte heller ihåg det. Och jag vet inte, är det specifikt, säger de det i filmen? Nu var det jättelänge som jag såg den här filmen. Jag vet, säger de vad det är för exakt vad det är för jobb? Men det är ett kontorsjobb kan man ju säga i alla fall.
Ja, det är ett klassiskt cubicle-jobb när man har olika positioner och man jobbar för ett större företag. Och så handlar det om en kille, nu var det länge sedan jag såg den, men det handlar om en kille som är lite less på den arbetsplatsen. Han börjar missköta sitt jobb mer och mer och tänker att han kanske kommer bli avskedad, att det hade varit lite skönt. Men istället så blir han promotad och kommer högre upp i rang för att han engagerar sig mindre i sitt arbete. Vilket man ju har hört, alltså stories från verkligheten också, att folk som börjar skita mer i sitt jobb utbringar en aura runt sig om att de liksom, de vet vad de gör, de är rutinerade på det här, att de är material för att få en chefsposition eller en position över den de redan har. Kan du känna igen det?
Nej, jag kan inte känna igen det där att liksom, ju mer man skiter i jobbet desto bättre liksom, blir man belönad. Det får jag inte säga att jag håller med om överhuvudtaget i alla fall. Jag har inte varit med om det själv tyvärr.
Nej, men det är en intressant take. Och det verkar ju kanske lättare om man har ett klassiskt kontorsjobb. Det är ju någonting man själv inte har haft jättemycket av.
Jag har ju haft i alla fall, jag har jobbat på kontor i många år. Men så, det kan ju finnas någonting i det att man blir mer liksom så här, man kanske blir lite mer avslappnad och lite mer skön och lite mer att på något sätt att man kanske mer står upp för sig själv istället för bara liksom kyssa röven på företaget, att man blir lite sådär, den här killen kanske är lite liksom, han vågar liksom ta plats på något sätt. Det kan ju vara det på ett positivt sätt.
Ja, man upplevs väl som mer självsäker. Det är väl det som liksom gynnar ens position. Men det är ju så speciellt fenomen. Nu är det väldigt svårt att avgöra. Det är inte så att det här är baserat på en sann historia i den här filmen. Men,
nej.
Men det är väl ett något dokumenterat fenomen att folk bryr sig mindre om arbetet och får i gengäld bättre positioner eller löner. Det är ju spännande.
Men det kanske är så. Jag vet som sagt, jag har inte varit med om det själv, men det kanske är så. Det vet jag inte. Men, ja.
Nej,
men det är
en
jävla
bra
film i alla fall.
Ja, men jag tror samtidigt att jämställdhet har blivit så mycket mer centralt på alla arbetsplatser de senaste bara 10-15 åren, kanske speciellt i och med MeToo, att man nu har en medvetenhet om inte bara jämställdhet, men kanske rättvisa på en arbetsplats. Att man måste ta hänsyn till så mycket mer än vad personer berättar eller säger, till exempel. Och att det därigenom har liksom växt fram ett mer rättvist system när det kommer till positioneringar på en arbetsplats. Men det är bara spekulationer från min sida. Men man kan ju hoppas att det finns en sån tendens.
Ja, absolut.
Men vi går vidare på min lista med jobborienterade filmer. Och vi pratade om känslosamma filmer tidigare, så vi ska ta upp en väldigt känslosam film som jag såg om finns så länge sedan. Och det är nog en av de filmer som får mig att gråta allra mest. Mig äger ingen, som är en adaptering av en bok som är skriven av Åsa Lindeborg, som vi pratade om tidigare i programmet, för detta kulturchef på Aftonbladet. Det handlar om hennes uppväxt, och hon hade en alkoholiserad far som i filmen spelas av Mikael Persbrandt, som jobbade på typ stålverk, jag vet inte sagt, men grovt arbete om man säger så. Och väldigt tidigt i hennes liv så pratar han om kommunism och värdet i arbete och rättvisa och vänsterorienterade ideologier med sin dotter, och det färgar ju hennes uppväxt väldigt starkt och i väldigt mycket hans i och med att han är alkoholiserad så får hon kanske inte den vackraste uppväxten någonsin, men hon får med sig vissa värden som följer med henne i hennes karriär senare i livet. Och det som är så, som man uppskattar med filmen så mycket, är att det är en jättefin bild av Sverige, kan jag känna på något sätt. Men du har inte sett den här, eller?
Nej, jag har faktiskt inte sett den. Jag har ju hört talas, jag vet att du har snackat om den någon gång i alla fall, men jag, som sagt, jag har aldrig sett den. Det har jag inte gjort. Men har du snackat om den?
Precis. Men det är en film som fångar liksom det arbetande Sverige på 70-talet i huvudsak, men som existerade långt före det och som kanske inte existerar på samma sätt, men när större del av befolkningen var fysiskt arbetande, helt enkelt proletärer som inte gjorde så mycket annat än att arbeta, och hur det färgade den tiden och hur det satt i politiken och hela svenska systemet på något sätt. Och det är en väldigt känslosam film, men man blir väldigt glad av att se den ändå, kan känna. Och Mikael Persbrandt är en otrolig skådis, och han gör en otrolig roll i den filmen. Och kanske också en arbetskategori som blir mindre men fortfarande existerar, alltså hårt fysiskt arbetande icke-utbildade personer som jobbar i olika industrier. Det är om inte annat ganska kännbart här uppe i Norrland, som alltid har varit kanske en industrinav i Sverige. Men det är ju en grupp som sliter ganska hårt och inte får jättemycket betalt. Det där är ju en klassisk grej också, att arbetsmarknaden, att om man arbetar med väldigt enkla är väl ett sätt att se på det, men fysiskt ansträngande jobb, då får du mindre betalt för att jobb som många kan göra. Och om du istället är utbildad och gör ett jobb som inte är lika ansträngande men kräver mer tankkraft, får du mer betalt för att det är färre som kan göra det. Men samtidigt så jobbar du, om man vill uttrycka det, mindre intensivt. Så.
Ja, jag vet inte riktigt om det, liksom, jag vet inte hur mycket det stämmer överens idag med hur arbetsmarknaden ser ut. För att jag menar, de här typiska liksom kroppsarbetena som var jävligt smutsiga, eller de är fortfarande smutsiga, kan de vara, absolut. Men de är ju ofta, alltså de har ju blivit liksom bra betalda nu. Alltså det är ju många som väljer att ta ett kanske ett industrijobb, eller att man väljer att bli någon slags, ha ett mer ett hårt arbete, för man tjänar så mycket bättre nu än vad man har gjort tidigare. Det har väl kanske mycket att göra med att man har haft starka fackföreningar som har verkligen slagit för att de här ska få bra löner. Men jag menar, jobbar man i industrin idag, så tjänar man man tjänar ju en bra jävla slant. Jag tror de värsta jobben man kan ha idag, så att säga, rent liksom både fysiskt och liksom rent lönemässigt, är väl kanske sånt som städare och så vidare. Men även liksom, sitter man som outbildad i någon, jag vet inte, någon telefonväxel och tjänar 16 000 i månaden, då mår man ju pissa också. Det är inte fysiskt, men det är ju psykiskt påfrestande i alla fall.
Det är det absolut. Men det ligger nog ganska mycket i det du säger, att det har blivit bättre med åren.
Ja, exakt. Får man hoppas i alla fall. Ja. Det känns som det i alla fall, att det, jag tror mer som vill faktiskt gå in i industri och liksom skogsnäringen och så vidare, för att man kan tjäna bra pengar. Men såklart, det är ett hårt jävla jobb också att göra.
Men det kanske är ett resultat över att folk har kämpat länge i olika fackföreningar och fått upp lite rättvisa. Så det är fint. Men vi tar och går vidare i min lista med filmer, så att säga. Liar Liar med Jim Carrey.
Ah, just det, fan.
Har du sett den?
Ja, det var väldigt länge sedan nu, men visst är det att han är väl advokat, och någonting händer med honom där han kan inte ljuga längre. Visst är det så?
Hans son önskar att hans pappa, alltså Jim Carrey, för en dag bara ska tala sanning, för att hans son är frustrerad att hans pappa alltid säger att han inte kommer fortsätta jobba så mycket som han gör nu, och han kommer spendera mer tid med sin familj, men det händer aldrig liksom. Och när sonen önskar det, så blir det sanning. Hur mycket han än försöker, så måste han hela tiden säga sanningen. Och det påverkar ju hans advokatyrke ganska negativt, kan man säga. Men istället får han massa insikter om vad livet egentligen innebär.
Exakt.
Men det är ju en yrkesgrupp som nästan, ja, vad ska man säga egentligen? Det är väl en yrkesgrupp man inte har så mycket erfarenhet av egentligen. Men man utgår ju från att det är ett yrke som man hade haft svårt för själv.
Ja, alltså det är ju att min kompis blev klar, alltså med jurist. Han tog juristexamen för typ ett år sedan i alla fall. Och har väl något jobb på en advokatbyrå i alla fall. Och det är ett hårt jävla jobb. Alltså det är mycket, mycket man behöver arbeta. Alltså det får man säga. Mm. Det är många timmar man behöver sätta in. Och det är ett jobb som kräver mycket på ens... Alltså det kräver mycket hjärnkapacitet så att säga. Alltså man behöver mycket i tankarna samtidigt. Och sen är det mycket det här, liksom den här rena liksom, personalpolitiken i sig också. Att man behöver handskas med alla ens kollegor. Och det kan ju vara ett yrke. Alltså advokatyrke kan ju vara väldigt liksom... alltså så här, vem har jobbat där längst? Och det kan vara mycket. Liksom, den som är nyast kanske man liksom ger de sämsta grejerna till. Och så vidare och så vidare. Så jag tror mycket kan vara det också.
Så kan det absolut vara. Jag läste en, eller kom en kristen tidning hit till Boden idag. Och så på framsidan var det en kvinna som mamma kände som tidigare hade jobbat inom Försvarsmakten och sen hade bytt till att jobba inom Svenska kyrkan. Och så sa hon ungefär, ja, jag har mindre i lön men jag har ett rikare liv. Eller jag minns inte ordagrant hur hon uttryckte det, men jag trivs så mycket bättre. Och det känns som att folk... Eller på grund av att vi lever i en ekonomi eller ett samhälle som vi lever i nu, så är det lätt att välja och tänka att om jag behöver trygghet och säkerhet och väljer ett jobb som ger mig det, som kanske jurist eller advokat. Men det är ju också relevant att hitta någonting som man mår bra av eller mår bättre av.
Ja, som sagt, det är ju bäst att hitta ett jobb som man verkligen älskar och man har en bra balans i livet mellan arbete och fritid så att säga. Jag tror ju det är som när man väl ligger på dödsbädden, så tänker nog de flesta inte tänk vad mycket mer pengar jag kunde tjäna till livet, utan tänk vad mycket mer jag hade kunnat göra med min familj eller mina vänner eller liknande. Men som sagt, det gäller att ha en balansgång där. Liksom man måste tjäna nog med pengar för att liksom vara säker i livet också. Så är det ju.
Det är kul att du säger det, för det är en jättefin segue till min sista film. Som kom ut för 2 år sedan tror jag. Den är relativt ny. Och fick Oscar förra året. Eller några Oscar. Everything, Everywhere, All at Once. Som man kanske inte först tänker på. Arbete kanske inte är första när man tänker på den filmen. Om man inte har sett den filmen så handlar den lite om hela universums existens. Men den börjar ju med en asiatisk kvinna som driver ett tvätteri i USA. Och tjänar väldigt lite pengar på det. Och lägger ner nästan all sin vakna tid till att driva tvätteriet för att kunna försörja sin familj och ge sina barn, alltså nästa generation av familjen, bättre möjligheter till ett bättre liv i USA. Så den tar ju grunden i arbete på något sätt och sen spinner den vidare på hur olika sätt man kan bli galen på, känns det som, i den cirkeln. Och sen går den in på existentialism och allt möjligt. Men det är en intressant grund att det är lätt ibland att bara bli galen och fundera på vad arbete är för någonting och varför man gör det på något sätt.
Ja, det är ju lite galet om man väl tänker på arbete men man blir lite galen av att tänka för mycket på någonting såklart. Alltså, när man tänker rätt. Om man tänker på arbete, jag går till ett kontor och gör lite grejer liksom, och det är någon annan som betalar för att jag ska göra de här grejerna och jag måste göra det här för att annars liksom, har inte jag råd att bo någonstans, jag har inte råd att äta och ja, det är så här, man blir lite så här tripped out om man väl tänker på liksom, hela grejen med jobb. Det är lite galet, det är samma sak som att tänka på pengar.
Ja, exakt. Och det är en sån grej som du säger, om man tänker för mycket på det så blir man galen. Men samtidigt kan man ibland också slå sig av så här, okej, men om jag inte hade jobbat, vad fan hade jag gjort som är så jävla viktigt? Eller alltså så här, vår hjärna fungerar ju på det sättet att vi behöver stimulans hela tiden i princip och input. Och det är ju samtidigt otroligt att vi har ett system där vi bara kan gå till ett ställe, få den stimuleringen och tjäna pengar och sen kan vi gå hem och ha det gött med våra polare. Alltså, om man kollar på arbetslösa människor så mår ju de oftast inte jättebra, och långtidsarbetslösa människor mår ju nästan ännu sämre. Så vi gjorde för att ha någon sysselsättning, och då är det väl fint att vi har ett system som både gynnar samhället och ger oss en chans att göra någonting för att inte bli galna, liksom, att sysselsätta oss med någonting. Så det måste ju inte bara...
Nej, sorry.
Ja. Nej.
Jag tänkte säga att Linus är en big capitalism lover.
Så långt skulle det inte gå, men det kan vara en betryggande tanke.
Men jag tror ju också, är man arbetslös, vad är det man mår dåligt över? Jo, man mår dåligt över att man inte kanske... Att man är tvungen att gå kanske på bidrag, man är tvungen att... För att hela grejen är att man måste arbeta för att få pengar. Det är ju väldigt få som har... Alltså det är väldigt få som faktiskt har den här... Ha ett jobb som de verkligen älskar. De älskar att gå till jobbet och de skulle kunna göra allt för det här jobbet. Alltså det är väldigt få som verkligen älskar sitt jobb. De flesta jobbar ju bara för att de måste jobba. Det är väl det som kanske är ett problem i sig. Jag menar, hade man inte haft ett jobb, vad hade man gjort då? Ja, alltså det är klart att man behöver stimulering. Men det finns ju många sätt man kan få stimulering utanför jobbet också, såklart. Men det är klart att man måste känna sig behövd på något sätt. Och det kan man ju gå tillbaka till Filip och Fredriks film där. Att liksom, när Lars väl går i pension och han inte längre är behövd som lärare, då tappar ju han liksom någon slags...
Livsgnista.
Han tappar liksom sin livsgnista och en sån stor del av sitt liv. Men han älskar ju verkligen sitt jobb också som lärare.
Mm. Precis, och det är ju ett privilegium, precis som du säger. Det är få förunnat att älska sitt jobb.
Mm.
Men alternativet hade varit att liksom ha ett system där man inte hade pengar, om man skulle undvika ett samhälle som bygger på att folk arbetar.
Mm. Jo, alltså det är ju frågan, vad hade man gjort om man inte arbetade? Jo, ja. Alltså, ja, hade man mått bättre eller hade man inte mått bättre? Jag tror ju på något sätt, förhoppningsvis kanske att man hade mått bättre, men ja, man måste ju fylla tiden med någonting. Man kan ju inte bara liksom ligga på soffan hela jävla dagarna.
Alltså jag tror att man hade mått ungefär likadant, bara att ens problem hade varit annorlunda. Alltså om jag inte hade jobbat, då hade jag målat och läst hela dagen. Och sen så kanske jag hade känt tristess, eller så hade jag känt, oj vad jobbigt att jag måste ta mig dit nu. Alltså så här, vår hjärna är ju byggd för att se problem hela tiden för att kunna överleva. Och det kommer ju inte ändras bara för att vi har en annan sysselsättning. Mm. Men jag tror också det är lättare... Ibland kan vara lättare att acceptera att nu går jag bara hit och gör det här, istället för att känna sig mer, eller man kan ju hamna i en känsla av meningslöshet om man inte gör någonting på dagarna.
Mm. Jo, men alltså jag tror ändå på något sätt att man hade fyllt ut tiden med någonting. Alltså det kan ju vara så här, ja, jag älskar att göra knivar, eller jag älskar att göra det här, och då hittar man någon slags mening och liksom problemlösning och så vidare, just det, istället för att man har ett arbete, som sagt.
Men ja, absolut.
Vi kommer ju aldrig komma till den punkten där vi inte kommer arbeta, så att...
Nej, eller inte som det ser ut nu. Kanske. Nej, vem vet, alltså, distant future.
Vem vet, hade kanske, man kanske vinner på lotto, liksom vinner 250 miljoner knappt över arbete, då kanske man behöver liksom ta en fundera på vad fan man ska göra i livet.
Men jag menar, vi har ju redan nu yrken som kan ersättas av AI, så till slut kanske alla yrken kan ersättas av AI, och så får bli alla människor bara jobba som politiker eller någonting. Tyckare.
Ja, men då kanske då politikerna blir väl avsatta av AI också snart.
Ja, exakt. Ja.
Det känns som vår bransch, alltså journalistbranschen är ju illa ute när det kommer till AI redan, jag menar. Så att...
Absolut.
Jag har suttit och tänkt på det här lite med reseprogram. Har du något favoritreseprogram?
Inte på rak arm. Jag kommer knappt på något för tillfället. Så börja prata du, så kanske jag kan komma med lite feedback.
Ja, exakt.
Ja, exakt.
Ja, men jag har här under de senaste dagarna suttit och kollat på dokumentärserie, kan man väl kalla det. Men det har gått på BBC som en serie i alla fall, som heter Pole to Pole med Michael Palin. Och jag tror jag kanske har pratat om Michael Palin tidigare i alla fall, för att han är fan en av mina favoritpersoner här i världen i alla fall. Förebild, typ. Han är ju mest känd i alla fall som en av medlemmarna i Monty Python. Som, ja, en komedigrupp från Storbritannien som gjorde mycket tv-serier och filmer back in the day i alla fall. Men han har även, förutom att göra komedi och vara liksom skådespelare, så har han gjort många liksom resedagböcker med liksom tillhörande dokumentär egentligen, som är filmad. Och han gjorde ju först Around the World in 80 Days, där han likt Jules Vernes novell skulle ta, ta sig runt jorden på 80 dagar. Och i dokumentären så gör han det i alla fall utan att flyga. Så att han tar sig runt jordklotet utan att flyga egentligen. Precis, mm. Ja, precis som det åter i alla fall.
Bra programidé måste man ändå igenom.
Ja, exakt. Det här var ju ändå på 80-talet. Så att det var ju liksom, ja, det är en helt annan värld man får inblicka i alla fall. Får man verkligen säga. Men i alla fall i Pole to Pole, då ska han göra en liknande resa. Fast han ska resa från Nordpolen till Sydpolen.
Okej.
I mer eller mindre en rak linje, så gott som man kan i alla fall. Och den här, på den här resan så tar han liksom, han börjar på Nordpolen, han liksom blir avsläppt på ett flygplan där som väntar på honom. Han går ut, liksom startar programmet och säger, ja, jag ska ta mig från Nordpolen till Sydpolen. Och sen går han vidare i alla fall. Och sen åker han genom Norge till Finland, över till Sovjetryssland. Och det var här precis innan liksom, på gränsen när Sovjet höll på att gå isär i alla fall. Det var 91 den här scenen spelades in i alla fall.
Okej, spännande.
Och sen reser han vidare genom liksom Sovjetukraina och ner till Turkiet och över till Nordafrika och Egypten. Och sen sitter han på ett riktigt jävla dåligt tåg genom liksom Afrika, genom Sudan och Tanzania och så vidare i alla fall. Och det här är ju en dokumentärserie eller ett reseprogram som är gjord 1991. Och man märker av det att, speciellt när han reser genom Afrika, att det är som... Det är lite som att, lite kolonisationsläge på något sätt, att liksom, wow, den vita mannen kommer till byn. Ja, den här britten kommer till byn. Men det är någon slags, det finns ändå något just med det här, så det finns något med just reseprogram, och speciellt reseprogram från förr egentligen, där varje resa räknades på något sätt som ett äventyr. Och det är det man märker verkligen, det här är ju verkligen ett äventyr han är med om, att resa inom Afrika, det var ju som ett äventyr. Medan idag kanske man inte skulle se på en sån resa på samma sätt. När det är så jävla enkelt att resa, egentligen.
Det låter speciellt att se den typen av program från en svunnen tid, höll jag på att säga. Men alltså, man är ju så van att det bara är... Nu åker vi till Italien och det är typ 2008 eller 2012 och så är det jävligt vackert i Italien och så kan man dricka de här vinerna och sen är det hejdå liksom. Det är liksom min bild av reseprogram på något sätt, och det känns väl mycket härligare att det var ju som du säger, lite mer mytiskt med att ta sig till andra platser bara på 90-talet och ännu längre tillbaka, ännu mer så, för att man var inte lika exponerad för resten av världen, genom att vi inte var digitaliserade och globaliserade som vi är nu. Så det måste ju ha betytt mycket mer för människor att kunna se ett sånt program på tv då än vad det gör nu.
Ja, när man kollar på de reseprogram som finns nu är lite mer så här, nu upptäcker vi maten i Italien, eller den här underliga mannen åker till Japan och får en kulturschock, eller liksom, det är lite mer, eftersom man har sett liksom hela världen genom YouTube och genom tv-program och så vidare, så och kanske även kunnat resa till de här platserna som man aldrig kanske kunde ha gjort tidigare, så det blir ett annat sätt. Och i liksom i Pole to Pole så får man se där, det är liksom, det är mer lärorikt, och liksom att eftersom det är från en gammal tid så är det ju mer som vi säger, att det är ett äventyr på ett annat sätt som det kanske inte är nu i dagens reseprogram i alla fall.
Absolut. Men det är en kul tanke ändå. Ja.
Men jag kommer ihåg i alla fall ett program som heter När och fjärran som gick på TV4 tidigare. Har du hört talas om det?
Nej, jag har inte.
Det var ju ett reseprogram som gick mellan 97 till 2008. Bland annat Linda Isaksson och Hans Fahlén var med i det här programmet, där de åkte väl på några resor i varje avsnitt i alla fall, eller till några destinationer i varje avsnitt i alla fall. Men jag tyckte som barn, jag älskade fan det här programmet när jag var barn i alla fall. Jag tyckte det var otroligt fascinerande.
Ja, men man är ju lite mer nyfiken på andra platser när man är mindre. Det känns klassiskt också när man var i typ mellanstadieålder, att man älskade kartor och så fascinerat. Oj, där finns det ett land. Och man så här uppskattade geografilektioner, för fick man veta vad som händer i Mongoliet eller vars man nu är. Alltså, ja, det känns exotiskt på något sätt. Och den känslan kan man ju inte riktigt framkalla på samma sätt när man har blivit äldre, genom att man har sett så mycket av andra delar av världen.
Ja, så exakt.
Jag förstår vad du menar. Ja.
Jag tänkte precis säga det där med atlasböcker. Att det var så fascinerande att liksom sitta och bläddra i en atlasbok, eller sitta och bläddra i en geografibok eller något sånt där. Det finns något, ja. Det är typiskt killigt också att älska kartor och älska kunna huvudstäder och sånt där också. Som jag tror många, speciellt snubbar i alla fall, ja, har nog fått med det från barndomen att man verkligen älskar att liksom bläddra i kartböcker och sådär.
Det finns jag vet att basisten i Bob Hund, Mats Hellqvist, han har ett enormt intresse för kartböcker och brukar bara sitta och läsa kartböcker på sin fritid väldigt ofta och mycket. Och det var någonting han hittade lite senare i livet, inte som ung grabb, men han insåg bara hur jävla skönt det är att bara kolla på så här. Det kan bara vara en topografikarta eller vad som helst, men bara se hur det ser ut på olika platser. Jag tror det är en liten trygghet att så här, okej, så här, det är en känsla av kontroll att se hur det ser ut på olika platser. Då vet man, okej, men det är så här, då behöver vi inte tänka på det mer. Alltså, jag har kontroll på mitt liv, för jag vet var Chicago ligger. Alltså så här.
Ja, men också det blev ett jävla paradigmskifte när liksom Google Earth och liksom Street View och allt det där kom också. Att man kunde faktiskt se hur det såg ut från gatan och så vidare.
Och det är ju så bortskämd med det där, för det har ju funnits hela mitt liv i princip.
Mm.
Så det är speciellt att tänka på det. Att man har aldrig reflekterat vilken plats man än vill hitta i livet. Så länge jag vet vad den heter så kan jag hitta dit och se den.
Mm. Men har du hört talas om spelet GeoGuessr?
Ja, jag fick 100% på 220 länder plus territorier för något år. Alltså jag hade en mani för ungefär 2 år sedan på GeoGuessr, så jag lärde mig alla länder i världen.
Men du blandar inte ihop det med Zetterra då?
Jo, det är Zetterra. Men GeoGuessr, ja, just det. GeoGuessr är det här när man kommer.
Nej, man släpps av på en random plats. Man släpps på en random plats på Google Street View och sen ska man gissa vart man är någonstans. Och det finns ju en snubbe på YouTube som är så jäkla bra på det där att han kan ju gissa typ han kan ju gissa exakt vart han är. Liksom. Ja, jag ser att lyktstolparna har den där färgen och ser ut så där och liksom jag kan se något doft med liksom den här bergskedjan som är väldigt typiskt den chilenska sorterna. Ja, och det är så jävla helt sjukt att man har tagit till sig liksom, att man vet om hur varje jävla lyktstolpe eller man vet om hur varje stoppskylt ser ut liksom, i varje land i hela jävla världen. Det är ju otrolig kunskap. Och lite onödig kunskap såklart, men det är fantastiskt.
Det är ju märkligt att det finns sådana personer som inte har varit på platsen utan bara har sett så många bilder på sådana platser att de vet. Det är ju nästan oroväckande att det existerar. Men det är ett intressant fenomen, det är det verkligen.
Verkligen. Jag slår ett slag för Michael Palins resedagböcker och dokumentärer och slår även ett slag för Nära fjärran också. Finns säkert på YouTube. Ja,
det tycker jag vi ska göra. Intressant. Men hur ser din helg ut egentligen? Har du några planer?
Jag vet faktiskt, det är ju fortfarande bara tisdag, vilket är ju, man är ju dagsvild, speciellt eftersom vi annars brukar köra på fredagar och den standardfrågan är ju vad gör man i helgen? Och nu är det tisdag. Jag vet faktiskt inte vad jag gör i helgen. Jag försöker tänka efter, har jag planerat någonting eller inte? Jag tror inte jag planerar någonting, så att vi får se, själv då.
Vi har AV på fredag med NSD där jag gör praktik nu, vilket är lite speciellt för jag har ju bara varit där 3 veckor så jag känner ju knappt någon, framförallt med tanke på att det är bara personer från redaktionen i Luleå som kommer dit och jag har ju varit mest i Boden, jag har ju varit kanske 4 dagar i Luleå så jag känner dem inte jättebra, men vi ska ut och käka och sen så ska vi se Luleå Basket.
Trevligt. Men du kanske liksom får supa in dig på redaktionen på något sätt.
Exakt, ja men det känns väl lite festligt att bli lite tjenis, eller lite mer tjenis med det gänget.
Ja.
Och kanske ja, nätverka lite.
Ja, när vi, liksom, som du pratade där tidigare om liksom, arbetskultur, AV är ju en del av kulturen i alla fall på något sätt. Att
det är ju det gyllene tillfället att komma nära sina kollegor, för jag vet inte om det är unikt för Sverige, men överlag så känns det som att man har en väldigt ytlig stämning med kollegor i Sverige. Och jag tycker alltid det är så jäkla kul att få veta mer om hur ens kollegor är som privatpersoner.
Ja.
Som öppnar på Pandoras ask. Man vet inte vad som ska dyka upp.
Nej, men också att det är just på liksom AV och julfester och såna här sommarfester. Det är ju där liksom allt kommer fram på något sätt. Och folk släpper på trycket på något sätt. Och det är inte speciellt liksom svenskt eller någonting, såklart. Det, jag vet bland annat i Japan så finns det ju de här som kallas för salarymen. Alltså det är ju liksom kontorsarbetare som jobbar otroligt många jävla timmar per dag. Och liksom ja, lever för jobbet och är ju ofta ut och super jävligt hårt dag, alltså efter kontoret också. Och där finns det någon slags kultur där är man ute med chefen så får man liksom, då får man vädra vad fan som helst liksom. Du kan kalla honom en horunge, allt möjligt.
Och sen är liksom,
det är helt okej, och sen återgår man till det vanliga på jobbet dagen efter liksom.
Ja. Jo, nej, precis. Så jag tänkte kalla, nej, nu du ska inte säga något.
Kalla chefsredaktörer för ett och annat.
Ja, exakt, precis så. Precis. Såna ord som Kringland Svensson är familjär med att använda.
Ja, men visst. Ja, men vi får väl tacka för att ni lyssnar ännu en vecka, och nästa vecka så är vi tillbaka i studien igen som vanligt. Det känns ju skönt.
Ja, det känns som en trygghet att vara tillbaka igen. Man förlorar ju fotfästet lite när man är ute på fältet och ska försöka hitta något kul att prata om i ett annat landskap, så att säga.
Ja, men exakt. Men vi, som sagt, vi får tacka för att ni har lyssnat, och sen hörs vi nästa vecka.
Ja, ha en bra helg nu för fan.
Ha det bra. Puss. Hej då.